Hej och välkomna till podden Viss och Svärm om Brand med mig Josefin Svärm och Sara Viss. Och för er som lyssnar på oss varje vecka så vet ni att jag har haft en ordentlig dipp och motivationsbrist i min träning en längre tid här nu. Men Sara, den är tillbaka.
Ja, den är det.
Ja.
Gud vad härligt. Gud, vet du vad jag, det är bra, vi växeldrar lite. För jag känner att jag är lite i en dipp den här veckan. Så det känns jätteskönt att höra att du är på topp nu.
Men det är så här det är med träning. Det går lite upp och ner. Det är så för de flesta.
Ja, men berätta. Har du fått ditt program kanske?
Ja.
Har du?
Ja.
Jag tror inte att det är bara jag som sitter och väntar på det här och höra mer om.
Nej, men jag har fått mitt träningsupplägg för 4 veckor i alla fall nu, framöver. Mm. Från Rubin McRae då, som hjälper mig. Och alltså bara av att se det här programmet, få det här mejlet, det här ska jag göra i 4 veckor. Det höjde min motivation så otroligt mycket. Det är liksom, och jag har inte så här, det här har inte jag förstått förrän nu. Jag säger det till andra människor ofta, liksom uppe, ta hjälp av någon, det kommer öka motivationen. Men jag själv har ju aldrig gjort det, av någon anledning.
Nej. Men jag tror att det kan vara lite, du vet, man vet ju kanske lite i grund och botten hur man är som person. Jag tycker ju om program och sådär. Men jag tror att det är viktigt att också testa det andra. Så jag brukar ju som till exempel efter en säsong, då bara släppa och inte titta på något program, inte ha någon plan och bara göra. Och jag tycker ju att det är skönt i typ 2 veckor. Sen känner jag mig lost. Men då testar jag ju ändå, och jag gör det nästan varje år. Men det går, efter ett tag så känner jag så här, då känns det som att jag inte riktigt på något sätt, det känns ibland som att jag tränar mycket mindre, fast jag ibland inte ens gör det, men bara för att jag inte vet riktigt vad det är jag gör och vad jag, förstår det? När jag inte ser den här planen. Så därför tror jag att även om man tycker, du är ju väldigt duktig på att landa i den och så här, jag tar det som det kommer, känsla och sådär, men jag tror att det också, precis för dig då också, att ibland är bra att testa hur reagerar jag på att följa ett program, av någon annan också kanske, och det just där med coach.
Ja, men jag tror det. Och så tror jag också det här att variationen, att kanske ibland lägga ifrån sig det och köra mer på känsla och så, en period tror jag är bra. Men sen när man ska ladda upp för något speciellt så är det kul att liksom ta lite hjälp för att få nya input inslag. Jag tror att det är väldigt så här, den variationen att gå lite mellan det här tror jag är väldigt bra. Jag tror inte att jag skulle klara av att ha kanske hjälp av en coach året om. Det skulle nog inte passa mig jättebra. Men periodvis så tror jag att det här ska jag göra mer av framöver.
Mm. Berätta då. Ja. Vad är det som har höjt din motivation?
Ja, det är dels att jag fick programmet. Mm. Och sen också att jag för första gången på hur många år som helst börjar nu använda pulsklocka att springa med.
Oj, ja. Ja. Nu är det 2 saker det som är inte känns som var ju... fin.
Han sa till mig så här, du kommer inte behöva göra det, men det är bra att du registrerar några pass så jag vet ungefär hur din puls ligger på den längre pass, vilka zoner du ligger inom ungefär, så att han kan ha hum om hur hårt det här är för mig. Så det stämmer med ansträngningsgraden som jag uppger och sådär. Och då började jag springa med löpklocka här nu i söndags första passet och kände verkligen så här, fan vad kul det här var. Alltså passet gick ju mycket snabbare än jag hade klockan. Och annars så har jag tidigare blivit stressad av klockan, men nu var det bara för mig en ännu mer motivationshöjning att ha den. Och se efteråt hur långt jag sprungit, hur då pulsen, vilka zoner låg jag i. Så här, intressant information. Så här, det här var kul. Men en sak, Sara, som hände under veckan, det var att jag sprang. Jag kommer komma in på alla pass såklart jag har kört. Men jag sprang ett långt pass och så glömde jag stänga av pulsklockan efteråt. Ja. Så en kvart efter så bara, nej, jag stängde inte av. Och då var det här, nej, fan, nu kan jag inte se hur snittfarten var.
Nej, just det.
Du vet, då förstördes det lite där, du vet. Jag förstår, man hamnar lätt i det här pulsklockan, att man blir så styrd av den som man liksom tänker att nej, träningen, det var inte så den blev, fast det ser ut som så, fast det inte är så. Så det var lite kul. Men mina pass som jag har kört idag, det är så här att Ruben har lagt upp 3 stycken pass för mig nu varje vecka som han har styrt upp. Och utöver de passen så ska jag lägga till den distansen som jag känner att jag behärskar. Och den ska då ska totala distansen ska ligga mellan 5 och 10 mil. Och för mig just nu så ligger det där kring 5 mil. Så ökar jag på lite sen kommer successivt. Men jag börjar kring 5 mil i veckan. Och hans pass de här veckorna, det är en workout, kallar den i veckan. Och den workoutpasset, det är ju ett lite så här mer snabbare intensivt pass. Och så har han ett pass man kallar faster distance. Och det är ju liksom snabb distans mot tröskel, skulle jag säga.
Mm.
Och så har han ett pass i veckan som är long run. Så det är alltså ett långt pass. Där jag ska springa väldigt, väldigt långsamt. Och där börjar jag på de långa passen. Så börjar jag på 80 minuter, han skrivit.
Mm.
Och jag har, det var faktiskt länge sedan som jag sprang långpass som var så långa. För jag har inte haft den motivationen. Men nu var det så otroligt lätt för mig att komma upp i det. Det var till och med så jag kände så här, när jag vill springa mer. När jag var klar.
Ja.
Så den känslan var väldigt, väldigt skön att ha.
Ja. Och här tänker jag att också så här, att det är bra just det här med att han faktiskt checkar av din puls. För han kommer ju säga, för i och med det här då också är just det här att du ska springa långsamt. Så du vet ju också att du hade till och med fått en antagligen en tillsägelse om det hade gått för snabbt. För att han kan ju se, han kan inte se ditt tempo exakt så, om inte du checkar in det från klockan också.
Men faktiskt...
om han bara ber han bara om din puls så kommer han ju ändå se om det är för snabbt oavsett vad det är för tempo.
Ja. Och det är så här att jag har gått in och skapat ett konto på Training Peaks. Det är ett registreringsprogram där man registrerar sina pass på. Så där lägger jag in mina pass och han, jag har lagt till honom som coach. Så han ser vad jag kör hela tiden.
Ah.
Så då la jag in första det här långpasset då som var 80 minuter. Och då kunde han direkt se hur långt jag sprang, vilken pace jag hade haft och hur upplevelsen var, typ så. Så han kan följa min träning väldigt enkelt där. Det var jättesmidigt faktiskt.
Det där måste vara väldigt så här, som distanstränare, i och med att det mycket han, alltså den typ av pass går att följa ganska bra online liksom.
Jättebra. Man kan se kommentarer och han kan svara med kommentarer till mig som jag får på mejlen. Du vet så här, väldigt smidigt verktyg. Det här kommer nog jag använda själv om jag ska coacha personer framöver faktiskt, det här programmet. Superbra.
Ja.
Sen då det här var så kul, för jag började ju liksom så här, vecka 10 skulle jag ju börja och vecka 9 på söndagen här nu, för i söndags så började jag ändå köra, jag körde ett långpass först jag gjorde, för jag var så motiverad.
Ja.
Så veckan började sen på måndagen egentligen. Och måndagen så körde jag veckans workout som han lagt upp. Och det här var då en uppvärmning på 3 kilometer. Och det här är lite kul för att jag brukar inte värma upp så länge. Men 3 kilometer känns så här, jag har varit så mjuk och varm i kroppen av det. Så det kommer jag börja ta med mig mer sen. Jag kommer att köra längre uppvärmningar och nedvärmningar på mina pass.
Ja.
Så 3 kilometer uppvärmning. Sen körde jag intervaller som vi har kört i våra pass förut med, i springsnick. Eller springsnick, ja. I spring så snackar vi. Backintervaller. 10 gånger 60 sekunder. Den har vi haft.
Okej. Okay. Ja.
Och sen jogga tillbaka. Och det här är ett pass som jag är väldigt bekant med. Det har jag kört många gånger tidigare. Men av någon anledning så kände jag den här gången att jag hade mer kontroll. Jag var mycket pickare. Mer motiverad. Så att jag hade så här ett helt annat flow. Och liksom hade så jäkla mycket liksom kraft kvar efter passet. Och då är ändå sån här backe jag körde i. Den är ganska jobbig. Nu han ska jag inte veta, det ska inte vara för brant backe. Men jag har ju en backe bredvid mig här som är exakt en minut att ta mig upp. Och den är lite för brant egentligen, tror jag, mot vad han vill. Så min puls kom upp i max 186. Och det är ju, det måste, jag har inte mätt upp min maxpuls, men det måste vara nära min maxpuls, tänker jag. För jag hade typ, för 7-8 år sedan hade jag maxpuls på 194 i testlab.
Okej, okay, ja. Man kan ju göra en sån här snabb räkning. Det är ju inte exakt, men det är ju så här 220 minus ålder, tror jag, det är för kvinnor.
Ja, ja.
Men sen tror jag att det är plus minus 10 slag, och det är ju ganska mycket.
För jag hade min klocka jag använder, som jag inte haft så mycket på mig, den sa till mig innan att jag hade maxpuls på 184. Och det stämde ju inte då.
För
jag
var uppe
på passet på 186. Så att jag har ju maxpuls på kanske 190 i alla fall, drygt, ska jag tro. Men då, det säger ganska mycket, han kommer upp i väldigt hög puls på det här passet. Och han har fortfarande inte kommenterat det här, så jag tror att han kanske kommer tycka att det här är lite för snabbt, för hårt. En gissning.
Ja, precis. Så det blir antingen sänka tempo eller hitta en flackare backe.
Ja, jag tror det. Mm. Och efteråt så joggade jag ner också 2 kilometer. Så det blev total mängd på typ 10 kilometer när jag var klar där. Men det är också en jätteskön känsla, verkligen.
Och jag tänker att det där är också just det med att lägga in så där lång uppvärmning och ned. Det är ju ett väldigt så här sätt att få in just den här totala distansen på veckan. Den ökar ju ganska snabbt. Precis. Om man ökar på någon kilometer innan och efter.
Ja, och när man ändå ska ge sig ut och springa. Mm. Och upplevelsen är ju att man är så mycket piggare också när man väl kör intervaller då. När man verkligen har värmt upp ordentligt. Man är igång, verkligen. Och sen så kul, ja, det här är så typiskt mig. Nu, det här, risken är att jag blir för ivrig här nu. För det som hände, det var på tisdagen sen, så hade min dotter innebandyträning. Och den är ganska lång. Den är 1,5 timme lång. Så jag hängde på henne dit och lämnade av henne. Tog med mig löparkläder. Och då så sprang jag under tiden hon var där. Och bara så här, men om jag kommer tillbaka för tidigt, då hade det börjat snöa, ska tillägga här i Motala igen. Och var kallt ute. Så jag kunde liksom inte stanna och stå och vänta på henne utanför. Jag var tvungen att hålla igång tills hon var klar. Så då var det ju att jag körde 90 minuters pass på tisdagen. Och jag hade kört 80 minuter i söndags. Så det var liksom, det var väldigt tätt in på mina långpass. Men det var med så här, när jag kom tillbaka, jag sprang väldigt långsamt. Jag sprang nog ännu långsammare på tisdagen än söndagen. Så det var, jag var jättefräsch efteråt. Och dagen efter också, igår. Det var liksom ingen liksom, effekt på kroppen som var negativ alls. Så att jag tog det jättelugnt. Men det kändes, jag kände mig så jäkla liksom stark. Det bara flöt på. Och jag hade så här, jag kunde sprungit längre. Efter. Ja. Så det var liksom inga problem. Men framöver här nu så tänker jag att jag ska ha en dag i veckan som är för långpassen, så att det blir 7 dagar nästan emellan dem, i tanken. Mm. Så det får antingen bli söndagar eller tisdagar. Jag ska planera upp det där, vilken det blir.
Ja, för jag förstår att det blir ju ganska lagom tid om hennes träning är så lång, så blir det så här, ja. Men då kör du och håller igång hela tiden. Liksom. Så det, på så sätt är det ju ganska så här effektivt, om du ändå inte är liksom nu ens kanske, alltså om man inte liksom sitter och tittar på träningen, om man inte behöver det.
Ah. Men så, vi får ju inte ens göra det nu. Känns,
nej, exakt. Och då är det där egentligen, tänker jag, perfekt för att få ihop liksom, du får ju mera tid på något sätt ut efter av att då kanske kunna ha mer tid på söndagen.
Ja. Så det kanske får bli tisdagar som jag faktiskt kör mina långpass. Det var lite oväntat. Jag tänkte verkligen söndagar. Det är så typiskt att göra det. Men det får det bli tisdagar istället.
Ja, men söndagar har ju blivit liksom heliga långpasset för typ nästan all distanser. Och jag tänker dels kommer väl i grunden från att man att det tar längst tid det passar och att det är på söndagar när man inte jobbar så är man alltså har den tiden. Och så vill man kanske ha en vilodag dagen innan eller någonting så här. Mm. Så att det känns som att söndagar, men då har det nästan, det känns som att söndagar har blivit så här, det är en långpass passdag för de flesta.
Ja, det är lite så. Men det är skönt att ha egentligen söndagar mer fri för barnen. Så att det är egentligen, det är ju smartare med att lägga in det på tisdagar.
Ja, om du känner att du orkar med det. Liksom så här, att göra det efter jobbet. Liksom, eller så.
Ja, för det är det som har varit förut för mig. Jag har ju haft ganska lite energi just på kvällarna. Mm. Så det är ju söndag morgon jag tänker egentligen. Just för energimässigt skull. Så det kan ju, jag får känna på lite och testa lite olika kanske. Och se vart jag hamnar helt enkelt där. Mm. Men sen igår var det var det onsdag, för vi poddade på fredag, så det var onsdag då, och då så körde jag mitt planerade styrkepass på Träningsverket. Mm. Så då var jag där och körde ett tung styrka för mig. De onsdagarna kommer jag nog hålla och köra varje vecka för att få in det som rutin. Och lite så här paus från löpningen, vilket bara är bra ju. Sen så var jag väldigt trött igår efter styrkepasset, så jag valde att ta en heldagsvila efter det. Och jag hade ju fått ihop ganska mycket löpning också söndag, måndag, tisdag. Så att, det var helvila igår. Och idag när det är fredag, nu har jag ju fredag, lördag, söndag på mig att få in ett så här fritt distanspass för att få upp mängden till 5 mil ungefär. Och sen även få in hans sista pass här nu i veckan. Och det passet ser fram emot, det ser ut så här. Det är alltså det som är faster distance, kallar han det här för. Och det kommer vara så att jag springer 3 km lugn jogg, följt av 6 km i snabbdistansfart. Och han beskriver det som en känsla av 6,5-7 av 10 på en skala. Och det är den här RPE-skalan som han använder sig av, tänker jag här. Och sen jogg 1-2 km. Så det är så här ganska snabb distans i 6 km inbakat här. Och ja, den
där RPE-skalan som du nämnde, är det typ som en motsvarande Borg-skala? Fast...
Ja.
Ja,
exakt.
Och Borg-skala har vi pratat om förut. Så det är en ansträngningsskala.
Ja, men man har komprimerat den lite. För Borg-skalan är 1-20. Eller 6-20, ja. Det säger man. Ja. Så det här blir mera... Jag kollar på en sån här skala nu. Och 6,5-7, då är det liksom från hard till really hard, står det här.
Mm.
Så okay. Den känslan ska ju vara ganska hård när jag springer.
Mm.
Så det är lite, det blir lite, man kommer ner på tröskel där, den känslan. Men du kommer aldrig upp på V2 max, ska du inte göra. Utan ja, det blir mer tröskelkänsla tror jag där. Så den ska bli intressant att springa. Och det, jag brukar ju alltid så här, jag brukar själv köra mer progressiv distans. Men det här blir mera liksom, vi kör 6 meter i sträck i samma tempo, rätt så fort. Och det tror jag kan ge en väldigt fin effekt på träningen. Så det är de som jag har kvar här nu i veckan att köra. Vad tycker du, Sara? Hur låter det här?
Ja, men det låter ju framförallt är det här att man hör just att du känner dig så här, typ ser fram emot passen för att testa dem.
Ja.
Och man hör ju att din motivation är verkligen på plats. Så jag tycker att det låter jätteroligt. Sen tror jag som du själv säger det här att nu är man lite pepp och att du sprang 90 minuter där och att det kändes jättebra.
Mm.
Och jag menar... Det är ju bra att glida på motivationen. Absolut inte. Men jag kommer ihåg det här som vi pratade med kosten. Att när man äter väldigt så här, mycket grönsaker och äter väldigt fräscht så kan det kännas också jättebra de första dagarna. Och bara, så här går det jättebra. Och sen blir man trött.
Ja.
Så att, det är väl bara det. Men det vet du ju att du vet. Och samtidigt är det så här, man behöver ju också kunna få glida med på den här motivationen. Några, alltså så. Men att veta att det kanske inte är hållbart i längden att göra så. Men det kommer ju du att, alltså så här. Det vet du ju själv.
Ja,
jag fattar exakt. Att det känns ju jättelätt i början för att man har motivation. Det känns så här, ja. Och så blir det jättehärligt liksom.
Ja. Nej, men det känns väldigt bra. Och det känns som att han har känt in mig också väldigt bra. I vad jag liksom gillar och vad som kommer funka för mig. Och just det att jag kan anpassa distansmängden i veckorna känns ju också väldigt bra. Att jag är lite fri där.
Mm. Ja, nej, jag tycker att det är jättespännande och jag tror verkligen på det här upplevelsen. För jag tycker att det är väldigt, eller jag gillar det. Jag har inte riktigt hört någon coacha så riktigt för att det är så här, de här tre passen och sen så försöker du fylla på med den distans du känner att du orkar. Mm. Men där gäller det också att själv då inte vara en prestationsprinsessa och tänka att man alltid ska få i så mycket som möjligt. Utan det är ju verkligen så här, vänta nu, du ska följa det här nu. Liksom tänka, jag vet inte hur länge ni har pratat, men jag tänker åtminstone över... Det är ju åtminstone till ditt lopp där i höst. Så det är ju ändå ett halvår framåt i alla fall.
Ja, det är det.
Så att man tänker att, och att det är att springa mindre distans för att du är trött. Det hör ju till planen. Att man verkligen tänker att det är ju en prestation att kunna lyssna på kroppen och följa det som är tanken. Tanken är ju inte att du ska försöka få så mycket som möjligt varje vecka.
Nej, verkligen inte. Nej. Det är att få in kvalitet och få in så lite nya inslag och sen liksom sakta öka på lite grann. Men jag tvivlar på att jag någonsin kommer att gå upp i 10 mil i veckan. Det tror inte jag faktiskt. Men runt 7-8 kanske jag kommer hamna på. Det är väl gissa lite på när jag har kommit in i det här lite mer. Men just nu känns ju 5 mil i veckan väldigt rimligt för mig. Du, Sara, hur har din träning sett ut?
Träningen har faktiskt sett bra. Det är typ den som har varit så här bra i veckan. Men jag har bara haft en så här mental dipp. Alltså, och jag vet inte liksom om det... Det kan vara, du vet, att jag har nu jobbat i lite drygt en månad. Att det liksom börjar komma... Alltså så här, man är lite trött av att vara igång på ett annat sätt. Eller så är det någon form av hormonell cykel. Alltså så här, att det är den... alltså att det har med det att göra... Jag tror lite det, för det är lite så här som jag kommer ihåg att jag berättade att jag fick någon gång i oktober, där i samband med att jag också satt in spiralen, kommer du ihåg att jag bara dök? Och det är lite den känslan jag har haft hela veckan. Och jag vet att när jag börjar så här tvivla på mig själv på alla plan, då är det oftast inte att jag, alltså att det är en sak det är fel på, utan då är det liksom någonting med hela min inställning, energi och humör. När det blir som att jag känner mig dålig på jobbet, på träningen, som mamma. Alltså förstår du, när alla rasar på samma gång. Och det är lite sån vecka jag har haft. Det kändes som att jag bara dök ner i, var det söndags, måndags. Och sen så har jag bara så här kämpat, du vet, försöka få upp humöret och vara positiv och känna att det kommer inte naturligt. Och jag blir stressad över alla små saker. Och det är sådana saker, du vet, som är ett privilegium att ha. Alltså typ att det blir mycket jobb. Att det är mycket samarbeten som vill göras på min Instagram. Och att jag också får tacka nej till företag, till exempel, som jag ändå förut skulle vara jätteglad att göra, för att jag känner att jag får inte ihop det. Men jag vill, och så förstår du att det är ett väldigt så här lyxproblem, men jag blir ändå så här stressad och ledsen och tycker att det är jobbigt just nu. Så att det blir så här att jag sen blir jag irriterad på mig själv, för att du vet, för att man inte bara är tacksam och njuter, för att det är liksom, och det är det här jag menar, så att jag känner inte riktigt igen mig själv den här veckan, för att det blir jag ser mer problem. Och saker blir jättestressigt. Och då blir jag också mindre produktiv. För det är som att jag har så mycket i huvudet så att jag får ingenting gjort. Och jag vet att jag kan ju försöka strukturera upp det och sådär. Samtidigt vet jag också att det kan också gå en vecka. Och sen så känns det bättre ändå.
Alltså är det här någonting också som går ut över familjen, känner du?
Ja, men det gör det säkert. Om man frågar dem, eller frågar Lasse, så har jag garanterat märkt det. Men mest tror jag att det är också så här, ganska, att jag har det inne i mitt huvud tills det nästan brister. Att jag går med det så här, och så måste jag det och det och det. Och nu har det, och jag märker att det var också mycket, till exempel där, jag har ju mitt PT-jobb och jag har annat jobb. Och sen då när det kommer de här jätteroliga uppdragen som ska extra, men då har ju jag inte riktigt tagit mig tiden för det i kalendern.
Nej.
Jag behöver ofta hjälp av någon annan, för om det är något som ska fotas eller filmas för ett betalt samarbete, så har jag lite svårt att göra det med ett kamerastativ och mobilen, för att de förväntar sig kanske lite bättre kvalitet än så, inte kanske på din nivå, det kanske de inte förväntar sig av mig.
Nej.
Men du förstår känslan. Och då blir det att jag måste dessutom i mitt schema involvera andra som behöver hjälpa mig, och det stressar mig när jag liksom inte bara kan strukturera upp och gör det, alltså, ja, men precis, när jag blir beroende av att andra måste hjälpa mig också, det blir en sån här stress.
Alltså Sara, det här, jag känner igen mig så mycket det här som du beskriver, det här att när man blir beroende av andra och att man stressar själv i det man gör, och så adderas det grejer på det, och man behöver få hjälp av andra för att klara av det, det blir ju en absolut en extra stress. Så har jag känt med min sambo väldigt mycket. Även fast vi liksom jobbar ju tillsammans liksom med det här. Han hjälper mig mycket i mina influenceruppdrag och så. Och fotar och filmar. Så vill jag ofta klara det själv helst. Alltså långt som det är möjligt, allting. Jag vill inte behöva be honom. Kan vi fixa det här imorgon? Jag måste fota det här till det här. Alltså jag vill inte behöva be honom hela tiden om att hjälpa mig. Och så var det ju förut med podden med. Han klippte våran podd förut i början. Men nu har jag börjat klippa podden istället. Och det är en sån grej, jag känner såhär, det här är inte hållbart. Jag kan inte bensätta sig nu här på kvällen och klippa det här. Det går inte. Jag måste lära mig det här själv. För det är en tyngd.
Och det gör du jättebra.
Ja, jag försöker i alla fall. Så gott jag kan.
Jättebra, tycker jag.
Men jag förstår dig, Sara, det här att man inte kan klara sig själv. Att det blir en stress alltså. Och behöva be andra om hjälp också. Det adderas på.
Exakt, och det är väl lite det jag känner så här, och att då blir det också, och annars, Lasse har oftast också mycket jobb, nu är han föräldraledig, men han jobbar ändå typ 20%, och då blir det också så här, du vet, man vill inte ta av det, sen har vi lite fritid tillsammans, då känns det också tråkigt att ta det på vår fritid, att då ska vi åka och fota eller något så här. Samtidigt får vi ju göra så, för att vi är ju ändå tillsammans då, men det blir det, och så har vi också att nu också Lias med oss när vi ska göra något sånt här, och då är det att också det att man ska tajma att han är nöjd och sitter och tittar på bara så jag tror att det bara bygger på och då när jag hamnar i det där, och sen så blir det, och då blir ju som alla sån här typ logistik med båt och bil och att pendla. Alltså jag sätter ju ändå, om jag åker till jobbet och ska till förskolan också, det är typ som 2 timmar per dag, om jag tänker tur och retur, som går åt för att jag ska förflytta mig till ett jobb. Mm. Eller till en plats. Och det är ju väldigt mycket. Och samtidigt är det så här, jag älskar att bo så som vi gör. Mm. Och det är värt det. Men i de här perioderna, då blir det också jobbigt. För då blir jag så här, jag hinner inte med någonting. Och det tar sån, alltså du vet så här, tid försvinner. Och mycket av att jag liksom ska ta mig till jobbet. Eller ta mig till förskolan. För det, ja, för det tar ju lite tid när man behöver åka båt. Och nu är det lite stormigt och det är lite så här. Mm. Men, och vanligtvis är det helt fine. Och som sagt, det är så här jag vill bo. Men det finns ju för- och nackdelar alltid såklart. Och nackdelarna kanske kommer fram lite mera när man blir i det där modet.
Mm. Det är så att du har så här stress innebors lite. Och att du behöver, som du säger, strukturera upp det på något vis. Och du sållar ju, låter det som, redan nu liksom, på uppdrag och sådär. Men jag fattar att du är stressad.
Men då har jag ändå känt att träningen är faktiskt det som har så här andas. Alltså att få gå och träna, det har faktiskt ändå gett mig energi, så jag försöker verkligen prioritera det. Och vi börjar också på ett nytt nytt program. Alltså försäsongen för de andra börjar nu. Ah. Så nu är jag liksom med dem lite från början. Och det var i söndags, så skulle vara första passet, för våra träningsveckor börjar ju på söndagar. Men då hade vi verkligen så här, Elias var väldigt snorig, Rasmus var lite hostig, och du vet, så jag kände så här, det är inte, även om jag hade varit lite hostig och var nu bra, men du vet, det kändes inte riktigt läge att åka då till att vara på Bosön och så.
Nej.
Så då fick jag igen bara så här, avboka den första träningen på passet. Men då var det samma pass som jag hade gjort själv med Leon då där på sportlovsveckan. För de hade inte gjort det.
Okay.
Så då visste jag ju allting. Så att jag gick ändå ut och gjorde hela passet själv ute på här utanför huset.
Fan vad
bara
starkt gjort det ändå.
Ja, för jag kände ändå så här, jag måste ha min träning så jag går ut. Men då var det också så här, det kändes som att jag råkade typ sträcka bröstmuskeln av alla ställen i ett upphopp.
Nej.
Det var ganska kallt ute. Jag var lite så här trött och hängig. Och sen skulle jag göra sådana borsovhopp, alltså sådana utfallshopp. Mm. Och då halkade jag också med främre foten på grus, på rullgrus.
Ja.
Så att du vet, den gled fram. Jag är glad att jag inte sträckte tillbaka till det. För du vet, jag halkade som nästan ut mot spagat.
Nej.
Och dunkade i det bakre knä i marken. Och jag bara så här, alltså jag orkade. Men som tur var, det var ingen fara. Knä klarade sig, och som tur var så sträckte jag inte baksida. Men det var så här, jag bara, ja, jag gjorde i alla fall det. Och sen så har det varit lite så här, träningen har ändå sen gått bra. Sen har jag kunnat köra på. Och nu var det så tydligt också så här, alltså jag måste ha den här träningen, jag måste ha det här andrummet, även om det känns som att man vill ta bort den för att få tid med annat.
Ja.
Men den är så viktig mental.
Mm.
Så jag tror att det var lite räddningen faktiskt, att jag har kunnat träna den här.
Jo, för ibland tänker man ju så här att man ska sålla bort det här passet så att jag liksom hinner med annat om man är stressad. Men oftast är det tvärtom, att man behöver ändå ha det.
Mm.
För det är ju, man blir så mycket gladare, det ger energi efteråt, och man blir mer effektiv av att få träning gjord. Det är så på en lagom nivå, får man säga också. Såklart.
Ja, men exakt. Och att det kändes så här skönt att kunna vara med från början, för att där var det också, jag ville inte missa de första passen, speciellt inte när jag mådde bra. Alltså du vet, sen när man är typ frisk själv, men jag bara, men ja. Nej, men så nu är jag med i träningen från början, och jag känner mig precis lika pepp som dig. Det här med också att nu ser jag ju passen som kommer ända liksom 2 månader framåt, så kan jag se vad vi ska göra och se, jag bara, de där börjar bli tuffa där, men jag vet ju att det kommer att gå bra. Och jag kör inte lika snabba, inte, jag ligger kanske på 85% av max eller någonting, och så kör jag joggingskor när de andra kör med spikskor, så jag hänger ju inte med i tempot, men sen så jag kör ju ändå samma mängd. Och jag känner att kroppen, den kommer att börja springa snabbare bara av sig själv, av att det känns likadant, som att jag tar i lika mycket, men jag märker redan nu att det går nog lite snabbare redan.
Vad skönt ändå att höra så här, att du har ju ändå motivation till din träning fortfarande, men lite stress i vardagen, jobbmässigt och sådär. Jag kan säga att jag har en känning, jag har också ett stresspåslag i vardagen ganska mycket just nu, men att träning känns motiverande gör att jag kan hantera den så mycket bättre än vad jag gjorde bara några veckor sedan tillbaka.
Ja, och sen just att jag känner så här också, att jag tror att det är liksom hormonellt också, för som sagt, jag brukar inte vara så här nere, utan jag tror att det är på väg att börja vända snart också. Men det är jobbigt när det blir sådär. För att även om man också vet att det har en att det är PMS eller att det är så här, så det tar ju ändå inte bort känslan. Den är ju fortfarande precis lika jobbig.
Nej,
som att det liksom är på riktigt riktigt. För att just nu är det ju på riktigt när man är i det. Det är jobbigt. Jag känner mig dålig, jag känner mig oinspirerande. Jag känner mig, alltså förstår du, att det känns som att, och då bara så här, nej, jag vill helst bara dra täcket över mig och bara försvinna för ett tag.
Jag kan hamna det här att när jag är där så tänker jag att jag är sån här. Jag kommer alltid vara så här. Alltså att det blir som en grej som jag tänker ska vara framöver alltid, plötsligt. Fast jag vet att det kanske bara är någon vecka som jag vet att det är så här. Och sen går det ju alltid över, varje månad. Alltså, men jag tror själv då, sanningen för mig just då är att jag är så här, oinspirerande, tråkig, omotiverad. Det är den jag är som person, typ. Alltså, jag hamnar lite där.
Det blir sanning.
Ja, exakt. Så dumt. Men du är tillbaka snart, Sara. Till ditt normala läge.
Lite mer hybris till mig snart.
Ja, exakt. Men du, en annan sak. Vi pratade lite om att det skulle vara friidrotts-EM i vårt förra avsnitt. Det var på gång. Och det har ju varit nu. Har du sett någonting av det?
Ja, jag hade på det typ hela tiden. Alltså, ibland blir jag så här också. Jag tror också att jag var redan lite trött där. Så att jag typ bara går in för, fastnar för det helt och hållet. Så sen på söndag kväll jag bara, nu är allting klart. Lasse bara, får jag tillbaka min tjej nu? Jag bara...
jag var så massa i helgen. För jag bara, jag måste kolla på den här sändningarna ikväll. Så här söndag kväll. Och så bara, men ska vi inte kolla på den här serien? Nej, för typ så jag måste kolla på finalen här nu. Så han tyckte också att jag var skittråkig här nu i helgen. Min sambo.
Ja, och jag vet, och så här har inte jag varit förut. Det här intresset har ju kommit under coronan. Alltså det var ju där när det var ingen sport. Och sen kom de med Bislett Games som man kunde se på friidrott på tv. Och sen dess har jag varit så här att jag tycker att det är så roligt att kolla på framförallt friidrott på tv. Och när jag höll på förut när jag var ung, jag har liksom inte kollat så mycket sport på tv. Jag har mer tyckt om att idrotta, men inte kolla på så mycket. Och nu är det som att jag är sån här... Nej, men du vet, en typisk sån här fotbollsnörd som vet du måste se varenda match.
Vet du, så jag har faktiskt varit, även när jag var yngre så var jag friidrott, kunde jag sitta och kolla på. Alltså hur mycket som helst, vet du, med stora stjärnor som Morris Green, Otto Boldon och alla de här, de tävlar. Då var jag så här, jag var så fast i tävlingarna. Jag tyckte det var skitkul att kolla på, även då.
Ja, men jag kanske kollar VM och OS, men inte så här olika Diamond League och inte... inte SM och F, alltså sånt att jag sitter och kollar länkar nu liksom på SVT Play liksom.
Nu är du tillbaka. Nu kollar du liksom
nu
på.
Nu är där.
Nu är där.
Yep.
men var det något du fångade upp som var så här, det här är värt att liksom notera och prata lite om extra om?
Ja, några prestationer, men sen också en helt annan grej. Men jag börjar med prestationerna och det var ju jätteroligt tyckte jag, det här med Claudia Payton som jag sa att skulle köra sin första mästerskap. Och hon gör ju en sån där, man vet att så här, springer hon typ på sitt pers igen, då har hon chans att ta sig till semifinalen och det hade varit fantastiskt bra. Mm. Och så gör hon då, hon springer ju pers med 200 delar, tar sig till semifinalen, springer pers igen med 200 delar och tar sig till final, vilket är så här, så mycket, alltså det är ju ingen som har förväntat sig det. Och där gör hon fortfarande ett väldigt bra lopp även om det inte var lika bra som de tidigare på dagen, men där sa ju hon också hon var inte heller van med så här att springa tre lopp på samma dag.
Nej.
Det är tufft att, även om man säger så här, men vadå, det är bara 60 meter, men alltså det är som total urladdning och du ska värma upp och du ska fokusera. Det blir ju alltså så att hon börjar säkert värma mellan en och en halv timme innan start på första. Och så den, och så urladdningen på att vi verkligen ger allt. Och sen ska du värma upp och fokusera och igen. Och sen en tredje gång. Alltså det är lång tid som du ska orka både, alltså med både kroppsligt och i huvudet. Så, men hon gör ett jättebra lopp i finalen också, även om det inte var lika snabbt. Så det var ju helt fantastiskt att se. Och att man såg att hon njöt. Jag vet inte, såg du loppet?
Ja, hur det?
Och redan där, du vet, när de kommer med kameran, först ser hon helt fokuserad ut. Mm. Och så ser man att de typ säger hennes namn. Och så tittar hon upp och bara ler och skrattar. Så här. Och man ser att det strålar om henne. För att hon njuter ju av att vara där. Jag tror inte att hon kände någon form av press. Det såg inte ut så. Det såg ut som att hon var så här, nu njuter jag av chansen att stå här. Oh, och det tyckte jag var jättehärligt.
Ja, den känslan.
Så henne hade jag skrivit upp. Och sen Duplantis såklart. Man, han är ju nästan såhär, jag nämnde ju inte ens han inför förra, när vi bara, vad ska vi kolla på? Jag bara, men man glömmer alltså, han är ju, han är så självklar. Så det var ju roligt att kolla. Sen blev det ju lite tråkigt, att han hade ju ingen motstånd alls liksom i tävlingen.
Nej.
Så den blev ju det. Caddy, hon fick ju ändå medalj, brons. Mm. Och hon är så spännande att titta på för att hon hoppar ju 7 meter egentligen. Alltså hon har ju 7 meters hopp i nästan varenda, hon har det i sig i varenda tävling. Mm. Det är ju bara att oftast så får hon till fullträffen när det är lite övertramp. Och sen behöver hon hålla tillbaka lite och då får hon bra plankträff. Men då har hon inte riktigt den där, alltså det, fullträffen i hoppet och tekniskt är det inte riktigt lika bra som de där jättekanonträffarna. Men man vet ju att det där kommer ju, alltså det där kommer ju när som helst att slå till. Och det där var därför jag tänkte, hon kan ju lika bra ta guldet.
Ja, för hon hoppar ju 6,75 och guldet var 6,85 eller 90, det var det.
Ja, där omkring.
Alltså, de var ju väldigt jämna, de 3 tjejerna som var på toppen.
Ja. Ja, och därför blir det så spännande tycker jag att se på henne. Och hon är också en sån där idrottare som har känslorna utanpå, vilket jag tycker, man ser att hon är fullt koncentrerad, jätte så här inne i tävlingen, men sen kan ju hon också, du vet, så här, man ser, när hon blir glad så håller hon inte tillbaka, utan det är väldigt tydligt när hon är glad. Och sen från de finska också, hon finska tjejen som jag sa att hon finns rekord för några veckor sedan. Aha. Hon tog ju också silvret på 60 meter.
Gjorde hon?
Yes, så hon var ju med och blev tvåa. I semifinalen hade hon banan bredvid Peyton och vann det heatet också.
Och jag missade att hon var i finalen. Gud vad dumt, jag kollade så mycket på Peyton så jag tänkte inte.
Ja, jag förstår det. Nej, men hon sprang på 7.22 i finalen. Och hon, ettan var ju jätteöverlägsen och sprang så fint och så avslappnat.
Hon hade ju 7.03.
Ja, vilket alltså, var verkligen en... Ja. Så det var, och det var jättefint att se. Men det var finska tjejen som var tvåa. Så det tyckte jag, det är ju jättestort att ta silver där. Och så var det en finsk tjej också som hoppade, först tangerat rekord i höjdhopp. Och sen tog hon ytterligare en höjd till. Och det räckte också till ett brons. Så det var också så här att de tog ett brons i höjdhopp, Finland. Det var, det var jätteroligt.
Vet du vad hon hoppade sen? Jag såg inte hela nämligen finalen.
96 hoppade hon, alltså finnen. Mm. Hon tog 94 som var tangerat. Och sen 1,96 har jag för mig. Mm. Att det var. Så det har jag. Har du någonting till du vill tillägga innan jag tar den där andra saken med EM som jag tänkte?
Ja, jag hade ju skrivit upp det här 60 meter finaldamer, absolut. Duplantis skrev jag upp också. Han körde ju på världsrekordförsök 6,19 och han var ju faktiskt nära andra hoppet där.
Ja,
och klarade det.
Så det var ett jättebra försök.
Jättefin insats med tanke på att han inte hade så mycket motstånd heller. Och så motivera sig och gå hela vägen och nästan sätta världsrekord är ju grymt ju.
Jag tänkte på det, vi sa det liksom, vad svårt det måste vara för honom att prestera och tävla bra, för att för det första så får han sitta, han måste ju gå in på tävlingsbanan och värma upp så som alla andra. Mm. Sen får han sitta och vänta jättelänge, för han går ju inte in på ingångshöjden förrän nästan de flesta har ju nästan tävlat klart, så det blir ju jättelång väntan för honom innan han sen ska börja hoppa. Och sen när han väl börjar hoppa, då blir han nästan ensam kvar direkt. Så då går han från att inte ha, vet du, folk att vänta på i vilan till att, alltså först vila jättemycket och sen är det nästan bara han kvar. Och då blir det ändå så här, ja det är klart att han får sätta sig och vila en stund, men det blir ju inte likadant som om det ska vara 8 andra hoppare som också hoppar däremellan. Det blir som att så här, jag skulle känna mig lite stressad av att säga, ja nu sitter folk bara och väntar på att jag ska hoppa mitt nästa hopp.
Mm. Nej, men det måste ju vara svårare för honom att sålla dem. Helt klart ju, jag tänker på det. Tänker jag absolut. Så då blir hans prestation ännu bättre.
Ja, verkligen.
Och mer imponerande. Men jag ska också upp... jag ska upp Andreas Kramer. 800 meter. Han kom ju inte till final. Men det var så himla mycket vassa armbågar. Så han fick ju ta så här lite stryk där i semin. Och det var ju han som vann semin där, va? Han var först diskad. För att han var för hård liksom. Men sen kom han tillbaka och blev godkänd. Så han fick gå vidare till final. Men det innebar då att Anders Kramer fick först besked om att han skulle gå till final. Men sen fick han besked om att han inte fick gå till final längre. För att då var diskningen borta. på den andra. Så det hände mycket, det var mycket så armbågar, mycket tuffa liksom jargonger och så tyckte jag på just på de här lite längre distanserna. Och sen tänkte jag också på, heter de Meraf Bata från Sverige på 3000 meter. Hon kom fyra efter ett fall när det var 300 meter kvar på loppet. Så det var dramatik liksom. Det var ju väldigt, så hennes insats var ju också jättefin under mästerskapet.
Ja, det var ju inte hon som föll. Det var ju en löpare som föll, men i den löparens fall så prejade hon ut, för hon trillade liksom precis framför, så att hon blev ju helt blockad och fick typ stanna till och vända åt andra hållet för att hon trillade liksom rakt ut i banan och prejade ut henne då. Så att det blir ju nästan som att de trillar båda, men det var ju ett jättekonstigt fall, och precis som du sa, på sista varvet, och ändå spurtar hon från det och tar en fjärde plats. Så man vet ju så här, hon hade ju verkligen varit med i en spurtduell om medaljer om inte det hade hänt henne.
Ja, det hade hon verkligen varit. Och sen så skrev jag också upp Jakob Ingebrigtsen från Norge då, såklart. Han vann både 1500 och 3000 meter. Så han gjorde ju väldigt väntat, väldigt bra prestation ifrån sig där också. Så det var väldigt, det var ett kul mästerskap tyckte jag. För det var det här liksom mycket dramatik, och alla vill ju prestera när det väl gäller. Och det märktes ju så himla tydligt att det var så. Så att, det var kul att kolla på, tyckte jag.
Jag tänkte på det, just det här från 400 meter och uppåt, så är det, så som du säger, så mycket armbågar. Det är jättemycket taktik till skillnad från utomhus. För 400 meter utomhus, alltså ett varv utomhus, där springer man ju på egen bana hela varvet runt, vilket är då inga konstigheter alls. Men inomhus är ju banan 200 meter, och de här kurvorna är ju då också så här upphöjda så att de lutar, det har vi nämnt förut. Men i fall att det är någon som inte har sprungit på en sån. Så att kurvorna är mycket snävare och lutar lite. Och då har man då gjort så att som på 400 meter, så man springer första varvet på varsin bana, men på upploppet på första bana så får alla löpare gå in på bana 1 till andra varvet. Så som man brukar säga att 800 meter typ är utomhus eller sådär, som man går in på gemensam. Och det här gör ju, tycker jag, att det är en annan typ av idrott, en annan gren för speciellt 400, 800, 1500. För när du ska in där på den här sneva banan, och alltså det är som du säger, det knuffas och det där, och du måste göra det nästan för att komma in och få en bra plats. För man har också sett att typ när du går in på gemensam bana så har du en fördel av att vara den som ligger först.
Ja.
Det är ju oftare den som håller sin placering, för att ligger du bakom, du har liksom inte ditt utrymme. Du kan också bli omsprungen bakifrån och bli inlåst inne i klungan.
Ja, det händer ju väldigt ofta.
Ja, och det är så här, och det ingår ju på något sätt i det här. Man kan ju inte säga att det är fel, för att alla löpare måste ju göra så och springa om varandra för att komma fram. Men då kan det ju vara att någon kommer bakifrån, orkar inte hela vägen fram, så den lägger sig axel mot axel bredvid dig, och då är du fast där.
Ja.
Och det är ju egentligen ditt fel från början ändå, för du hade ju behövt då inte låta den komma upp axeln. Du måste ju typ öka på för att hamna då framför den. Eller alltså, du måste ju hela tiden ha det här spelet, och ibland så lyckas man, och ibland så tror jag också så här, du hade inte kunnat gjort någonting. Men alltså, det är så mycket taktik, och just att de här 800 också, det är knuffigt, det är liksom, och det blir också ett helt annat rytmiskt sätt, tror jag, att springa. Du är inte van med att kanske få knuffar.
Nej, och här tänker jag också så här att det blir mer oväntade resultat ibland, i och med att den snabbaste inte alltid vinner.
Ja, och det är vanligt med att folk springer in i varandra, snubblar, knuffas, trillar, trampar innanför. Då är man ju diskad också, man får inte trampa innanför. Alltså, det här är ju nästan mer en regel än undantag att sånt sker. Men det måste vara otroligt frustrerande, framförallt när man är kanske 400 meters löpare och utomhus är van med att där får ju ingen röra en. Och så går du in och säger, just det, ni ska in på gemensam. Och jag tycker att det verkar vara väldigt roligt. Det känns typ, du är så här, vad heter den skidsporten, någon där så här extrem, alltså de här när de åker som en bana
bredvid
varandra, så det är typ som störtlopp ner fast för en lite så här guppig bana. Gud, vad heter sporten? Ja, ni vet vilken. Men där är det också samma, det handlar ju jättemycket om placeringar och vem som liksom placerar sig bäst i loppet och hur du liksom åker jämt mot de andra. Och det, det här blir ju lite samma grej, att det är så här, du behöver kunna också vara ganska stark och tåla de här lite, att det kanske kommer en knuff.
Ja.
Och det tror jag att det är många löpare som inte är van med.
Ja, en dum fråga kanske. Men varför var inte Moa Hjelmer med?
Hon kvalade nog inte in till
henne. Det var så. Ja. Jag tänkte att det var så. Men jag tänkte att hon skulle vara med.
Jag antar att det är det, att hon inte klarade kvalgränsen. Att, den är, att även om hon är jätteduktig så räckte det inte helt till EM-kvalet.
Nej, alltså hon är ju överlägsen i Sverige på sina distanser. Men inte så pass snabb som kommer ändå, så att säga, till EM. Men det där tror jag hon... Ah, jag tror hon kommer komma dit snart igen.
Ja. Det tror jag också.
Det kommer hända.
Och sen är det, får man ju också komma ihåg att, alltså så här, att Sverige har folk i EM eller VM, alltså på sprint. Det är ju liksom inte det vanliga. Att Peyton är med på en 60 meter. Alltså en sprintgren är ju kanske inte den som är den starkaste för Sverige eller för Norden överhuvudtaget.
Nej, Finland.
Det brukar ju vara lite mer mot... Det brukar vara lite mer mot medeldistans, och kastgrenar är ju Finland jättebra på. Och sådär. Så att sprint är ju inte den här där vi brukar ha folk med. Så. Men det jag tänkte ta upp, det har lite med det här andra, eller så här med, som jag tänkte, för att det här med tjuvstartsregeln, om folk inte såg på det eller kanske är medvetna om det, men jag tycker att den är ganska intressant att ta upp. För just på, det är framförallt på kortsprinten som det här blir att gälla då, med startblock, så är det ju att det var flera stycken som blev diskade för att man tjuvstartade. Och den här, när vi tävlade när vi var små, och det är inte bara för att vi var små utan för att det var länge sedan, Josefin. Då hade man ju, kommer du ihåg att där fick man ju tjuvstarta en gång. Alla löpare fick en tjuvstart, så kunde man få ett gult kort. Och tjuvstartade man en gång till så fick man rött kort, alltså inte fick springa, man blev liksom diskad.
Det minns jag.
Den här, ja, och så var det förut. Och sen så bytte de ett tag till att det var en tjuvstart per hit. Du påminner mig om det här nyligen. Och då fick hela hitet ett gult kort om det var en tjuvstart. Och då visste man att nästa som tjuvstartar, den åker ut. Oavsett om det var du som hade gjort det första gången. Och nu är du tillbaka, nu är det ju helt att det finns inga gula kort överhuvudtaget. Eller när det kommer gult kort, då är det för att det inte var en tjuvstart, men det var det någon som har rört sig i blocken. Alltså så att du har liksom ryckt lite i ena foten, men du har inte stuckit iväg. Du har fortfarande fötterna kvar på blocket, men du har ryckt till exempel. Men du
så det stör de andra, kan det göra en sån grej?
Yes, det gör ofta då att den på banan bredvid rycker, sticker iväg. Mm. Så det ser ut som att den bredvid har tjuvstartat då.
Just det.
Men den har ju ryckt för att den har känt av att det rör sig bredvid. Och man är ju så taggad på att skottet ska komma. Så kommer det då något ljud, så sticker du ju.
Ja.
Och den var liksom så här. Så de har ju blivit stenhårda på det här. Och jag tror att egentligen, det var mycket kritik när den... regeln kom, för att det var så här som idrottare, många idrottare gick emot den också, för de var så här, men jag är bara människa och jag gör misstag ibland, och att det, alltså jag kan inte liksom inte få springa överhuvudtaget då, så det var ganska mycket så här kritik mot den regeln. Men nu tycker jag att det funkar bra ändå, för att folk skärper sig, för det den är gjord för, det tror jag från början från typ tv och produktion, för det som händer, alltså tänk att det är 8 personer i ett hit. Om alla då skulle få tjuvstarta en gång och gå tillbaka. Ja. Förstår du fördröjningarna i tidsschema?
Ja, gud ja. Mm.
Och att sitta och titta på det på tv när de ska gå tillbaka. Och det var ju så. Jag kunde vara med
så.
Att man fick ta om 3-4 gånger innan vi kom iväg.
Ja.
Och det gör också, varje gång man gör en tjuvstart och går tillbaka, så tappar man lite av den här toppladdningen som man har.
Ja, absolut. Och jag minns även på tävling och kollade typ Diamond League och de här. Då var det samma sak där liksom. Att det var omstart. Alltså det var ju aldrig klart.
Ja.
Liksom.
Ja, så jag tror att det från början var lite från produktionsbolag som ställde de här kraven. Men att sen, jag tycker att det har också blivit bättre som för idrottare. För visst, det är jättespänt. Man får inte tjuvstarta. Alltså du får ingenting. Men det har ju också blivit, för det är jobbigt när du är i hit 3 och man märker att hit 1 ligger en halvtimme efter i tidsschemat.
Mm.
Och det blir ju inte heller bra för prestationen.
Nej,
att inte. Du ska gå och vänta för att det har blivit så mycket omstarter. Så att jag tycker ändå att nu är det bra. Men det är ju fruktansvärt jobbigt när man ser. För nu var det ju då som, det var ganska många i tjejernas hit framförallt. Alltså du förstår, du har rest i EM, du är taggad, du är så här. Du är så liksom, nästan överladdad. och sen så går du upp på färdiga och så rycker du. Och jag tänker, du vet, det kan vara, ibland tror jag att du inte ens hinner själv reagera på att du gjorde det. Du bara så här, det bara händer. Och då blir utvisad. Och man ser ju, många börjar protestera och vill se på film och se på så här reaktioner. Och då har de ju dessutom nu, de har ju sådana sensorer i blocken.
Ah.
Så att, och där har de sagt att du får inte reagera snabbare än en tiondel. För att en tiondel är, du kan inte springa iväg snabbare än en tiondel efter att skottet har gått. Då har du chansat. Och det vill de ju också få bort. Att så här, för det kunde du ju för. Du kunde ju chansa. Och säg att du vinner en tiondel på din reaktionsstart.
Ja, det är mycket.
En tiondel på 60 meter. Alltså det är ju medalj eller inte medalj. Så. Men det kunde man ju göra förut. Du kunde ju chansa en gång. Och försöka få den här kanonstarten. Men nu måste du verkligen höra skottet innan du rör. Och då har de sagt att du kan inte. Så är du under en tiondel på den här reaktionen. Då är det tjuvstart. Ja. Så då får de ju gå dit och titta på den här. Ja, men du hade 0,85 på den här reaktionstiden. Och då hamnar de ut. Och där kan de ju också se om det är rörelse, att ingen har stuckit iväg. Men de ser på att det har varit liksom rörelse och då blir det den här varningen. Men att se dem gråta och gå därifrån, just att det är i försökshit också. Att vet att de får inte springa ett lopp. Om du inte
ett enda lopp. Nej. Fy vad hemskt.
Alltså, och man känner ju ångesten och klumpen. Och det här gjorde ju, det här gjorde ju Usain Bolt en gång på ett EM eller VM. VM såklart, inte EM.
Det minns VM. Inte ens jag. Det borde jag minnas.
Nej, det var Lasse som påminner mig om det och då klingade en klocka. Och det var ju, han var ju liksom redan då där stor favorit. Han hade tagit världsrekord innan.
Ja.
Och sen kom han och i försökshiten rycker han och sticker iväg. Och han sätter ju direkt händerna för ansiktet och bara, jep, typ går därifrån.
Fan,
och fattar, liksom. Han hade ju liksom tagit guldet hur lätt som helst. Men även han kan ju bli liksom nervös och då inte. Alltså,
där undrar man ju hur hans motståndare tänkte. Alltså om de tänkte såhär, yes vad gött, eller om de bara såhär, nej vad synd. Alltså för man vill inte möta honom kanske på ett sätt, för att han är alltså topp i världen. Men samtidigt, fan vad skönt, nu försvinner ju han. Har vi chansen här? Alltså, en mixad känsla kanske.
Ja, precis. Men det är ju en del av sporten. Samtidigt så förstår jag också det med att när jag bara mänsklig, jag måste kunna så här. Men man vill ju få bort det ändå, att man ska ju inte kunna chansa på skottet. Nej. Nu blir det ju en del av sporten och någonting man får träna på. Men till skillnad från till exempel längdhopp, där har du ju tre försök. Och där ser man ju ofta till exempel att de gör ett säkerhetshopp för att få ett godkänt hopp.
Ja. Mm.
Och sen så trycker de på allt vad de kan. Där det ofta blir kanske ett övertramp, men du vet att där kan du också få den här pangträffen.
Full träffen,
där du bara, exakt. Ja. Och då kan det bli ett jättebra hopp. Och sen kan de, beroende på hur deras resultat och övertramp så justera för tredje hoppet. För de har ju oftast tre hopp för att sen åtta bästa gå till final. Mm. Men där kan de ju lite så här faktiskt chansa. Men det kan du ju inte göra i sprinten längre. Utan du måste vara stenhård på att hålla där. Och jag tycker det är ganska roligt, för att man brukar så här säga att ungefär 1-2 sekunder ska de hålla starten.
Ja.
Och det är lite så här, i Sverige så håller man den jättelänge. Och det är alltså antagligen upp mot 2 sekunder, yes. Och det känns som att i Sverige, och det här är inte bara jag som säger, utan det här är jättemånga som säger, då är det som att de vill liksom, du vet, att man ska komma upp på färdiga, och så vill de typ se att alla står helt stilla innan de trycker av. Men därför tycker jag också att det är ofta omstart på grund av rörelse i blocket. Mm. Och det är så här, för att stå där och hålla.
Det är inte så lätt att göra det så länge.
Nej, exakt. Och då blir det att någon rör sig lite grann. Medan i Finland och i resten av, alltså när jag tittar utomlands också, så är det så här, färdiga och sen kommer skottet ganska direkt. Så att man svenska blir stressade för att de hinner knappt upp. För att de är så vana med att det där tar lite längre. Och så sticker de iväg. Men då vet jag att min lilla syster har ju varit med i finska landslaget. Och varit med på finkampen. Och då berättar hon att när de åker till Sverige och tävlar. Alltså när finkampen är på svenska sidan.
Ja, ja.
Då tränar de på svenska starter.
Nej.
Så de är så här, färdiga. Håll. Nej, pang. Japp.
Men.
Och det tycker jag är ganska roligt att så här, för det blir stor, är det en halv sekund? Det känns jätte annorlunda i den där. Och jag vet att det var kritik. Jag vet att flera tränare och här också har kritiserat starten och hålls så länge här. Men då är det så här, nej, det typ i regelboken står det 1 till 2 sekunder att det ska vara stilla i blocken. Medan det känns som att de andra vill hellre att man ska komma få iväg löparna innan det börjar bli någon rörelse i blocken. Så då känns det mer som att det är färdiga och sen så kör de iväg istället för att titta att alla är stilla.
Ja, men intressant att just det är Sverige som tänker så här.
Det känns som att de är så här regelboken.
Lite typiskt på något vis också. Ja.
Så det tänker jag att det är oftast att det står så här. Ja, nej, så jag tar det nästan oftast ganska så här lugnt upp. För att jag vet att går jag upp direkt då får man stå helt stilla så länge. Så jag bara långsamt upp och sen... Vilket också kan bli störande. För då
får det här sin teknik för det här liksom.
Exakt, men då blir det också lite störande. För det är säkert det de står och väntar. Att jag, alltså nu går det inte jättelångsammare, men du vet att jag går ju långsammare
upp. Nej, men det känns
upp, och då
ändå
blir
skillnad.
Det ju, ja, och det kanske, också, kanske är störande för starten också. För att då blir det ju som att då rör det ju sig i olika, alla går inte upp samtidigt. Så det kanske är, jag kanske är en av den som gör att de stör sig på det. Någonting, men det är ju liksom att man kan inte, går man upp direkt snabbt, då står man jättelänge och och jag går ju lika långsamt upp på de andra, men då vet jag ändå att där kommer skottet komma direkt. Jag kommer, så att det är bara upp och sticka.
Hur märker du en skillnad att du går långsammare upp än andra?
Ibland gör jag det, märker jag det.
Ja. Fan, Sara blir det. Rumpa går lite långsamt upp, så sen ska jag långsamt här.
Men om man kan säga att jag kommer upp lite senare. Men, men det är också så här, för det finns så olika taktiker. Vissa går också upp högt för att sen gå ner lite.
Ja,
och det blir också en rörelse.
Ja,
och det blir ju också en rörelse att då går de upp, men sen så och när de går ner, då är jag ju uppe. Så jag, det kanske tar lika lång tid. Men då ser det ju också ut som en så här. Men ja, för jag går inte upp så här. Vissa går upp så här, så snabbt som möjligt, typ med rumpan. Utan jag på något sätt så här, går upp med och hittar anspänning. Men jag vet ju att jag inte gör det för långsamt, för att jag tycker att det blir också så här när jag var typ på Gibraltar eller i Finland och kör, då vet jag att då är jag bara med på att skottet kommer att komma direkt jag kommer upp.
Ja, sina kul är så här sprinters, en sprinters vardag liksom. Jag tänker på detaljer som är så här, hur snabbt ska rumpan gå upp? Hur långt upp ska den gå upp?
Precis, jag hittar ett vinkel och trycker blocket och du får inte liksom röra fötterna. Det där kommer jag ihåg. Du, nu när du säger det, jag kommer ihåg när jag var liten och skulle tävla i Sätrahallen. Och jag var så nervös. Alltså jag var så nervös. Och jag kommer ihåg då när vi gick ner, då var det på, när vi satt på det här, på färdiga, nej på våra platser, alltså innan man går upp med rumpan, då sitter man ju, främre foten är tryckt mot blocket, men den andra då är ju bara tårna i och helen är ju liksom fri i luften, för man har inte gått upp och tryckt mot. Och den helen skakade som ett asplå, alltså den bara skaka. Och då så blev det ju dessutom, då blev det omstart för att det var rörelse i blocken, och det var jag.
Aha.
Och då ska man gå tillbaka och göra om det. Men jag kan ju fortfarande inte bestämma över den där helen, för den lever sitt eget liv.
Nej.
Och då, kom jag ihåg, den bara satt och skakade. Och så sa den så här, du får inte, jag bara, men alltså jag kan inte göra någonting. Den skakar. Den slutar skaka när jag går upp på färdiga, för då trycker jag emot i blocket.
Ja, precis.
Och då var de bara, okej, men de var inte glada på mig. Jag bara, men vad ska jag göra då? Den bara skakar. Och då kom jag ihåg att så var det någon tävling efter det som jag la, alltså foten nästan så här snett utåt, alltså du vet att jag hade den fälld åt sidan på era platser, och sen när de var färdiga, då drog jag in helen och tryckte bak den, för jag kunde som få den att sluta skaka när den låg som utåt sidan.
Då hittade du en teknik även för det.
Ja, som tur är så har jag inte det problemet nu längre, jag vet inte, men det var väl någonting att jag kunde inte hantera nerverna, alltså, och så det
var
nervös,
så bara var
mycket.
Ja, precis.
Och så blir det bara ännu värre då när de bara rör sig i blocken, du får inte göra så där. Jag bara, nej, det är lätt att sluta.
Gud vad kul. Det här är så roligt, för man kan ju relatera när man själv har varit friidrottare lite grann. Men det är kanske svårare för er som inte har varit i sprintvärlden någonting. Och hänga med och förstå vad vi menar. Men det är kul att lyssna på, tycker jag faktiskt.
Ja, och så tänker jag att det kan vara kul om man ser på friidrott, att just att veta den här, alltså just att alla idrottare som sitter där nu, det är liksom ett försök. Det är liksom inte, och det har blivit en ganska stor ändring av sporten, alltså på ett sätt. Du måste hantera det på ett annat sätt.
Ja, men det känns ändå som en ganska rättvis regel, kan jag tycka.
Ja, men jag tycker också det. Och framförallt, jag tror att det har blivit bättre både för tvn, för produktionen, men också för idrottarna. För nu, tidsschema hålls. tycker jag, mycket bättre. I och med att, alltså det tar så, säger att det kanske 3-4 minuter extra för varje omstart. För att man ska gå tillbaka, ladda om på era platser, sätta sig ner igen. Alltså det blir ju liksom 2-3 minuter i alla fall. Och börjar det hända i varje heat, alltså det drar iväg till SEMA. Så det här, nej, så att det är ju jättebra för idrottarna också. Och att det är så här, ja, man får bara helt enkelt träna på det. Men orättvist ibland kan man tycka, när någon bara är övertaggad, gör ett mänskligt misstag och åker ut och får inte chansen.
Det är ju trist när det blir så, såklart.
Ja.
Ja, alltså nu, vi drömmer iväg tiden här. Vi har pratat över en timme och liksom, vi hade ju en lyssnarfråga på gång som vi inte kommer hinna med här alls nu.
Nej.
Det får ta nästa vecka. Men däremot, Sara, har vi kanske veckans bästa kanske vi kan i alla fall avsluta med.
Ja, veckans bästa, och sen skulle du påminna om ett lopp. Men vi kan ta veckans bästa först.
Just det. Det ska jag göra. Ja, veckans bästa. Mm. Vad är din veckans bästa?
Jag tar, det var i och med att jag har haft lite så mentalt tufft och jag kände att det var på faktiskt tisdagen när jag skulle, då jobbar jag tidigt, jag har kund från 6:15 och så jobbar jag ganska pam 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 med kunder fram till lunch. Och sen så åker jag och tränar vid 1 vid Bosön, och då var jag så här, jag är alltid ganska trött på dem ändå, även om det är skönt att komma dit. Extra trött nu då för att jag hade den här mentala svackan. Och då började jag vår den här tråden på, vi har en sån meddelande tråd med veteranerna. Där Enna skriver så här, jag hann inte styrketräna i morse så jag kommer att köra 13:00 på Bosön. Och då är det en annan som har skrivit så här, jag hakar på dig för jag har ändå där. Och jag bara, jag brukar alltid vara där, du vet, helt själv typ på tisdagar 13:00, för det är inte så många som är där. Men då när jag är så här trött och skadigt och jag bara, jag skulle bara behöva lite, att det är segt ibland att göra de här passen själv. Och då så ser jag i gruppen så här, bara, men gud, 2 stycken av de som jag brukar träna mest med, de ska dit exakt samma tid som mig. Och då skriver min tränare att han bara, att han ska ändå coacha någon där senare, så han kommer dit redan när vi är där. Så mitt alltså får jag den här, ha någon att köra som ska köra samma pass som mig och stå bredvid. Och den här, det var veckans bästa, den här mentala lyftet man kan få av att träna ihop med någon. Och att det var liksom oplanerat, men det bästa, egentligen alltså det bästa var jag kunde, för jag gjorde ett jättebra pass, jag körde med dem. Och jag kände att jag hade så mycket energi då när jag sen åkte och hämtade på förskolan och åkte hem. För jag var på något sätt så glad för jag hade fått till ett bra pass med dem. Så jag tycker att det är jätteroligt att träna med dem. Och liksom, det var så här, jag får ju väldigt bra energi av Mårten och Anna, som de heter då. Och sen Lian också då när han är där. Så det var veckans bästa sällskap.
Grymt ju.
Det lyfter den.
Ja, verkligen.
Vad har du för veckans bästa?
Nej, men jag tänkte på det här, men det måste för mig vara att kort och gott, alltså att motivationen är tillbaka. Det är liksom, jag har ju försökt att hitta den ganska länge här nu, och nu först på väldigt länge så är den verkligen på riktigt tillbaka. Och jag blir lite så här, jag har tappat bort mig själv lite, känner jag, en period. Och varit lite mer låg, lite mer så här bekymrad över livet än vanligt. Och nu så har det liksom vänt. Någonting har hänt. Jag är mentalt mycket mer så här pigg och liksom sugen på saker. Motiverad till jobb också. Ja, men så här, det har liksom vänt totalt för mig nu. Och jag hoppas det här är någonting som kommer hålla i sig. Och jag tror det. Nu lever jag lite på den här vågen att nu är det så nytt och fräscht och nytt program och så här. Men jag vet ju att det såklart inte kommer vara så här hela tiden, men att det ändå har, det har kommit en vändning som jag hoppas kommer liksom finnas kvar här nu framöver för mig. Så att att min motivation är tillbaka är mitt veckans bästa.
Härligt att höra. Och jag tror att, alltså, i och med att du har ditt program också, det kommer vara nya saker varje vecka, och det här att du känner också att du har fått 4 veckor i taget, det blir också roligt på något sätt att beta av, tänker jag, och att du vet att efter den perioden kommer det en ny som bygger på att du har gjort det här, och du vet, alltså det blir ju ändå en motivation, tror jag. Jag tror att det kommer vara, om man hör på dig att du är taggad.
Ja, men nu också så kommer våren och så här, så det känns som att bara där kommer ju underlätta.
Ja,
men Sara, så hade jag också en sak till som jag ville ta upp bara i podden här. Jag fick nämligen ett ett meddelande från Ung Cancer. De samlar då in pengar till deras forskning såklart här. Och de arrangerar ett virtuellt lopp. Ung Cancermilen heter det. Som vem som helst kan springa mellan den 2 till 11 april. Och det är då 10 kilometer. Och man registrerar sig loppet i Race One-appen. Det är den appen som du och jag, Sara, använde när vi arrangerade Run of Hope förra året.
Mm.
Så man registrerar sitt lopp där. Det är jättesmidigt verkligen. Så Race One-appen. Och det man kan göra för att få mer information om det här loppet egentligen, det är att jag skulle säga, gå in på Ung Cancers Instagram-konto och kolla där. Vi skulle också kunna lägga upp någon länk eller någonting på vårt Instagram om hur man kommer till anmälan av loppet. Mm. Så ja, det är, jag kommer köra i alla fall någon gång mellan 2 till efter april. Och man kan välja när man själv, när det passar en själv, och springa och bara registrera det där i appen. Och bidra till forskningen då för ungcancer. Så det vill jag tipsa lite om här också. Nej, men jag tänker att vi säger väl hej då här och nu. Och önskar alla er som har lyssnat på oss en väldigt fin vecka.
Ja, och tack Josefin som gav mig lite mer energi. Nu känner jag att jag känner mig mer pepp.
Det har varit tvärtom ett tag här nu.
Jag vet, saker och ting går upp och ner och det är bara att käppa på.
Ja, verkligen. Ha det så jättebra här nu, Sara. Hoppas det vänder för dig här nu i veckan.
Ja, tack. Ha det så bra alla.
Hej då.
Hej.